Ett av mina barnbarn satt en morgon i köket och hans mamma höll på och förberedde frukost. Och så kom den här formuleringen. Mamma, om Gud bara skulle bry sig om alla människor som gjorde rätt hela tiden, visst skulle vi ligga rätt risigt till då. Det är en fantastisk beskrivning av vad evangelium i grunden handlar om. Det är att Gud bryr sig om alla människor som inte gör rätt hela tiden. När Paulus skriver Romarbrevet så har han en händelse i bakhuvudet som vi kan läsa om i Apostlagärningarna. Där står det i en passus i Apostlagärningarna 18 att kejsar Claudius utvisade alla judar från Rom. Och vi vet att det skedde. Påbudet kom 49 efter Kristus och verkställdes 50, och sen var Claudius kejsare till 54, och så 55 så hävdes denna förvisning, så att 55 så fick alla judar återvända till Rom. I denna grupp så ingick det ju då både de judar som ännu inte trodde på Jesus och de judar som hade kommit till tro på Jesus. Aquila och Priscilla exempelvis, som Paulus då möter i Apostlagärningarnas berättelse, hör ju till denna grupp av judekristna som då har blivit utvisade från Rom. Och Paulus är ju sedan verksam utifrån deras hem. Det gör att under 5 år i tidiga kristna kyrkan i Rom så utgjordes församlingen enbart av hedna kristna. Och så år 55 så återvänder en rad judekristna. Och då 55-57 så uppstår det en spänning i Rom mellan dessa båda grupper. Om ni läser Romarbrevet och så lägger ni märke till alla pronomen som står. Det och ni och du och vi. Så går det faktiskt att utläsa vilka grupper Paulus vänder sig till. För det är alltså ett av syftena med hela det här brevet, är att ta itu med den spänning som har växt fram mellan den hedna kristna och den judekristna gruppen. Där man spelade ut varann som om någon grupp var bättre än den andra. Och här talar Paulus med eftertryck. Först går han igenom i kapitel 1, 2, 3. Om vem som kan hävda att man är rättfärdig och gör rätt. För att citera mitt barnbarn. Och Paulus konstaterar med en lång kedja av gammaltestamentliga ställen i kapitel 3. Ingen finns som är rättfärdig inför Gud. Icke en enda. Och så kommer Guds svar på detta, och det är ju den starkaste skildringen vi har faktiskt i Bibeln av vad försoningen är. Den har ni i Romarbrevet 3 från vers 21. Där det talas om vad Gud har uppenbarat genom Jesus. Och så går Paulus vidare och utlägger detta. Han tar Abraham som exempel i kapitel 4. Han går vidare och talar om vad dopet är i kapitel 6. Han skriver om den brottning som finns i oss som människor i kapitel 6, 7, 8. Att vad jag vill det gör jag inte, men vad jag inte vill det gör jag. Det där blir ju fel trots att jag vill rätt. Och så avslutar han i kapitel 8 en argumentering och säger att ingenting kan skilja mig ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Det finns ingenting. Det finns ingenting. Ja, men hur är det då? Ingenting. Finns det då ingen skillnad? Och så kommer han tillbaka till frågan om judarna och hedningarna i den kristna församlingen. Och så ägnar han 3 kapitel i Romarbrevet 9, 10, 11. Och att återigen ta tag i den här spänningen. Och hur slutar han? Jo, i 11:32 så avslutar han hela argumenteringen som han har haft i Romarbrevet. Och så säger han så här: Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Guds förbarmande. Vi är samlade ikväll inför en barmhärtig Gud som ingenting annat vill än att få förbarma sig över alla de som det har gått tokigt för i livet. Alla de som längtar efter att få möta honom, få förlåtelse, få upprättelse, få helande. Mitt i det förvridna så vill Gud förbarma sig. Det är ett av huvudsyftena som Paulus har när han skriver hela Romarbrevet. Han skriver för att få förmedla budskapet om en barmhärtig Gud. Och när han då har undervisat om detta i 11 kapitel, vad gör han då? Ja, han nöjer sig inte, som jag sa på eftermiddagen. Han nöjer sig inte med att förmedla ett teoretiskt budskap. Det vi ibland i vår västerländska kristenhet har hamnat i, att vi har gjort till en tron till en teori och totalt tappat bort den där resan mellan hjärna och hjärta som Luther talar om. Luther säger ju att det är människans längsta resa på 30 centimeter, den mellan hjärna och hjärta. Att det som är här ska komma hit. Och tyvärr är det nog så att vi rätt ofta har hamnat här i vår västerländska kristenhet. Paulus är inte sån, utan när han då har undervisat teorin så kommer praktiken. När han har talat om att Gud vill förbarma sig över alla. Vad säger han? Jo, i kapitel 12 så kommer det praktiska och det följer sedan till kapitel 16. Men vi ska bara stanna inför några saker i inledningen i kapitel 12. Därför, säger han. Vadå därför? Det låter som en 3- och 5-åring som bara ställa därför och varför om det grundläggande frågan. Därför finns ju där i början på kapitel 12. Det syftar ju tillbaka på någonting han har sagt i kapitel 11. Och vad han har sagt, jo, där Gud har gjort alla till olydnad för att kunna förbarma sig över alla. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet. Och det är instrumentalt, om jag får vara lite grammatiska en stund. Det här lilla ordet vid, alltså det är instrumentalt. På grund av, alltså kraften i det jag nu säger beror på att faktiskt Guds barmhärtighet är påtaglig. Och det är utifrån den, inte utifrån någonting som finns i er, utan därför att ni har fått se att det finns en barmhärtig Gud. Därför ber jag er att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Att frambära er själva, era kroppar, soma står på grekiska, alltså allt det ni är som människor. Till följd av att Gud är barmhärtig så kan ni komma med rubbet. Ni behöver inte redigera er innan ni kommer till Gud, utan ni kan få komma till Gud med rubbet. Allt vad som finns i er. Därför att det är en barmhärtig Gud ni står inför. Och lägga ner er själva. Det är precis samma sak faktiskt som sker i början på apostlagärningarna. När apostlarna där väntar på att anden ska falla så står det att de överlät sig till bön. Devoted themselves, står det i en engelsk översättning. Alltså, man gav sig hän åt bön. Man liksom släppte allting och sa: Gud, här är jag. Och märk, det här är ett mönster som går igen. Ett mönster som går igen genom hela Bibeln faktiskt. Att när en människa har mött Gud och Guds upprättelse, vad blir den naturliga följden? Här är jag. Vad är Jesaja? Vi börjar ikväll med att sjunga helig, helig, helig. Vad känner Jesaja när han står? Ja, hur mycket fel han har gjort. Ve mig, jag förgås. Ty jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Så tar ängeln de blödande kolen. Och så rör de vid Jesaja läppar. När detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig. Och så kommer frågan. Vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Ja, det ska vara er andliga gudstjänst, säger Paulus. Jesaja devoted himself. Han överlåter sig själv. Gud, här är jag. Det ska vara er andliga gudstjänst. Ordet andlig på grekiska. Vi har det i försvenskad form. Det står logikos på grekiska. Så egentligen skulle vi kunna översätta. Det ska vara er logiska gudstjänst. När ni nu har insett att Gud är barmhärtig. Det logiska är att ni lägger er själva med allt vad ni är och har i hans händer. Punkt. Det är alltså lärjungens förutsättning att få gå vidare tillsammans med Gud är att lägga sig själv i hans hand. Alltså inte att komma bara med vissa bitar. Alltså vi går liksom ibland till Gud för att få ut ett visst mått av välsignelse, det här och det här och det här. Men Gud frågar efter dig. Visst, det står att vi får göra alla våra önskningar kunniga. Vi får komma med liktorna, vi får komma med huvudvärken och vi får komma med värken i ryggen. Vi får komma med allt detta. Det har vi Guds ord på, för han vill möta oss. Men i djupet vill han inte bara möta oss utifrån enstaka saker i vårt liv. Han vill möta oss i djupet av våra liv. Därför att han vill att vi ska verkligen få erfara att han är barmhärtig och ser allt. Därför är det något fantastiskt när det är förbönsgudstjänst. Att få möjlighet att komma och lägga sig själv i Guds hand. Det är den absolut bästa platsen som finns i hela universum. Och du är erbjuden den ikväll. Så det är förutsättningen, det är Guds barmhärtighet. Utifrån Guds barmhärtighet, vad blir då förhållningssättet som vi ska ha när vi vill vandra tillsammans med Gud, när vi vill lägga vårt liv i hans hand? Ja, det kommer i nästa vers. När ni logiskt har lagt ert liv på Gud, så står det: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Anpassa er inte efter denna världen. Vad är denna världen? Ja, det är ju en enda stor anpassning. Det sägs att det är öppet i denna världen. Men säger du det som inte är politiskt korrekt, så är du väldigt snabbt off. Och ibland är öppenheten väldigt begränsad. Men då säger Paulus: anpassa er inte, likrikta er inte. Tycker det är Bengt Pleijel som har sagt: det vilar en doft av död över ordet likriktning. Och det ligger väldigt mycket i det. Anpassa, likrikta er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas. När vi lägger oss på Guds altare och låter Guds ande tala till oss. Vi kan få förmedla Guds hälsning rakt in i varandras liv.